Välkommen till Kjellander Björk, välkommen till säsong 9, The Digital 20s, och välkommen till vår serie från South by Southwest som vi gör tillsammans med Bisnode, en del av Dun & Bradstreet. I den här serien delar vi en serie med spaningar och insikter som vi tror kan vara värdefulla för dig oavsett vad du jobbar med.
South by Southwest är en av världens mest spännande festivaler inom tech, kultur och design. Och i det här avsnittet så ska vi dela kunskap kring om vår demokrati kan överleva fake news. Den här podden, den görs som vanligt av mig, Andreas Kjellander.
Och av mig, Mats Björk. Nu kör vi! Ja, vi ska alltså prata om demokratin kan överleva fake news. Men först... Den här serien gör vi tillsammans med Bisnode, en del av Dun & Bradstreet. Som en ledande global leverantör av data och analys hjälper de dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor?
Och bakgrunden till det här samtalet är då att vi har lyssnat in på när New York Times tech-korrespondent och tech-kolumnist Kevin Roose pratade med EU-kommissionens Vera Jourova. Och Kevin är ju då tech-korrespondent för New York Times och han är också värd för podden Rabbit Hole. Han skriver regelbundet om online-extremism, desinformation och sociala medier. Vera Jourova, hon leder kommissionens arbete kring värderingar och öppenhet och ska se till att liksom, vårt europeiska demokratiska system är öppet, transparent och framförallt skyddat från yttre störningar. Och med det här arbetet som hon gör, då skulle vi kunna säga att hon leder arbetet för att Europa ska ha en demokrati i framtiden.
I december 2020 släppte EU en plan för att förstärka medborgarnas rättigheter och att göra demokratierna i EU tåligare. Och så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von Leyen då. Med den digitala revolutionen pågående måste medborgarna kunna göra val där åsikter fritt kan uttryckas. Fakta måste särskiljas från fiktion och fria medier och det civila samhället måste kunna delta i en öppen debatt, fri från malign inblandning. Därför vidtar EU åtgärder för att göra våra demokratier i EU mer motståndskraftiga.
Mm. Och hennes kollega då, säger man så, kollega, hemma det är ju. Hennes kollega Vera, som är vice president för Values and Transparency, hon säger då att demokratin inte kan tas för givet, den måste vårdas, den måste skyddas. Vår plan syftar till att skydda och främja meningsfullt deltagande från medborgarna och ge dem möjlighet att göra sina val i det offentliga rummet fritt utan manipulation. Vi måste uppdatera reglerna för att utnyttja möjligheterna men också utnyttja utmaningarna i den digitala tidsåldern. Planen föreslår åtgärder för att öka skyddet för journalister och bekämpa desinformation och störningar samtidigt som yttrandefriheten fullt ut skyddas.
Och har man snubblat nu när man har lyssnat på Andreas och mig när vi parafraserar egentligen citat från de här ledarna, så är det: regelverket för att delta och ingå i EU måste uppgraderas med tidsåldern, pretty much. Det är det jag tar in från citaten, Andreas.
Precis.
Vi kände att det var värdefullt att liksom lyssna in när Vera pratade med Kevin här om våra demokratier och om framtiden om dem. Om de kan, om de kan överleva desinformation och fake news. Vad tror du då?
Ja, en suck. det är väl någon form av både ett ingångsvärde och vad jag landar i efter att ha hört det här samtalet. Att hur orolig ska jag vara för det här? Det är liksom en fråga som kanske inte besvaras i den, men det är ju en utmaning. Sen ska jag säga också att det är ett samtal, ännu ett samtal ska jag säga, på South by Southwest mellan en, ska jag säga, företrädare för en amerikansk organisation och EU, där USA i flera av de här sessionerna tittar och pratar med just EU om vad vi har gjort.
Snabb reaktion själv då på ungefär samma frågeställning. Jag är inte orolig.
Nej.
Jag är liksom...
Har du varit det? Alltså hur
ja.
Varför är du inte orolig?
För att när konversationen pågår så kunnigt och liksom, och med det menar jag att när du liksom pratar problem i breda generaliseringar, internet är ju för farligt, då har man inte kommit någon vart.
Nej.
Men när du kan bryta ner det så att du liksom sätter ganska finkorniga, alltså du sätter bra ord, du målar med en väldigt fin pensel var problemen är, då börjar mitt lugn komma.
Mm.
Det tycker jag faktiskt, det här är en av flera sådana samtal som jag liksom hörde.
Mm.
Det är kunnigt och det är ganska tydligt var de står i EU. Så, men det betyder inte att lösningarna kommer att vara problemfria. Kommer ju skälla på motsvarigheten till såna här cookie liksom, grejer som jag måste klicka bort kring det här också. Men det är ju på gång.
Ja, men skönt att höra. Så det här kommer ju då bli från Mats sida lite av en psykologisession för att må bättre kring det här. Men jag har faktiskt en av mina insikter ge mig hopp.
Ja.
Så den tror jag verkligen... Den ska jag liksom haka fast i.
Jag ska säga det då innan vi hoppar in här. Formatet, om man inte har lyssnat på oss, den här South By-serien som vi gör. Formatet är att vi delar insikter med varandra, Andreas. Och du delar dina och så sen så reagerar jag och vice versa. Mm. Och så sen så försöker vi knyta ihop påsen på slutet. Och vi kan nästan garantera någon form av dikeskörning längs vägen också.
Absolut.
Jag har, vi ska säga en, två, tre. Ja, tre, fyra, fem insikter har jag.
Jag har fyra, tror jag. Så att då, om du börjar så borde det bli ganska jämnt på slutet.
Men jag tror jag kan börja med en bra, för den sätter också kontext lite grann. Jag skrev så här, tre bra jabbar för att minska fake news. Tycker jag Vera pratar om då.
Mm.
En strategi för att minska produktionen av fake news. En strategi för att hindra distributionen av fake news. Och arbete med attityder för att minimera konsumtionen av fake news.
Mm, just det.
Och hon sa det som increase fact-checking, make it more expensive to produce fake news och education. Det var de liksom områdena som de både i det här arbetet med den här liksom ja, men egentligen planen är, men också det de har gjort tidigare. Så, så det sätter väl lite kontext. Men det är det där jag menar med kunnigt.
Mm.
För då har man ju satt ord på vad det är man ska försöka göra.
Ja, men precis.
Lite grann då.
Man kan utveckla strategier på alla tre områden, inte bara känna sig liksom...
Nej, det blir inte fake news-hinken, utan det är faktiskt underhinkar.
Ja, men jättebra.
Och jag ska lägga ett tillägg också. I det så konverserar de också idag. Ett av problemen som de pratar mycket om idag och försöker adressera, det är att vi har olika standarder för online och offline.
Mm.
Som att det är visst...
Just det.
Och det tycker jag är jätteviktigt, för att om du börjar dra liksom, kliv ut på stan här och kör lite hate speech, så skulle du få se hur snabbt du skulle få reaktioner. Förmodligen ganska snabbt.
Mm.
Medans i forum på internet, då kan du ju hålla på ganska länge innan du får reaktioner. Och hur ska vi ha det?
Mm.
Vi ska väl egentligen inte separera de här två ytorna då. Det ska vara samma regler för båda.
Ja, men verkligen. Sätt. Det är kanske en trött metafor, men techbolagen eller de sociala medieplattformarna, de är ju verkligen det nya offentliga torget.
Mm.
Så att med det sagt så tycker jag att jag har faktiskt en insikt som hakar i det du just sa då.
Mm.
Om man då ska jobba på tre fronter, i de som producerar, de som distribuerar och de som tror, så kallar jag den här insikten för lugnens lockelse.
Mm.
Och jag tänker i den att, jag ska säga, visst vi kan liksom cut out the liksom supply, men om man då tittar på demand-sidan i liksom, vissa vill ju leva i den här lugnen.
Mm.
Aktivt väljer man att tro och liksom, och sett tillbaka då, om vi går tillbaka till liksom tiden också med det offentliga torget, så har vi alltid vi har alltid ljugit. Och liksom tekniken då förändrar bara platsen eller stället, kanske också anledningen till varför vi ljuger. Och tittar man in på vart ska gränsen gå? För tittar man på liksom profiler på datingsajter, vi ljuger kring, det har vi pratat om tidigare också, när vi pratar om kärleken och så vidare här i en djupning. Men liksom ålder, vi stretchar ju sanningen, och att det ändå på något vis inte, oj det där var helt osant, utan det är någon form av liksom sakta, liksom daglig erosion där det är extremt mycket grått som kanske gör det liksom väldigt svårt.
Mm.
Sådär, jag vet inte, det är såhär moraliskt förfall och väldigt svårt att liksom peka ut saker som, det finns ju det som är uppenbart osant, uppenbart liksom farligt, men det däremellan då. Ja, och det faller in, tror jag, lite av lugnens lockelse, att vi faktiskt, att vi tycker om det, säger jag. Och jag är absolut inte någon som förespråkar liksom fake news, men alla har ju på något vis stretchat sanningen.
Inte jag. Nej, men jag tycker att du öppnar upp för en ocean av dikeskörningar här för oss tillsammans. Vi kan spendera lång tid här, för att det finns, det kanske är det mest intressanta som vi pratar om nu enligt mig då, det är ju att vi är ju de här för att vi är det bästa uttaget ur ekologin på steppen i Afrika. Jag säger det som igen, jag har sagt det flera gånger och vi har pratat om det många gånger. Och det är en lögnaktig, ängslig liten apa. Och det är inte, vi behöver inte vara så jävla arg över det.
Nej.
Det här problemet är att vi har ju fel plats för lögnen när den blir fake news. Lögnen ska vara där fiktionen ska vara. Och fiktion är så attraktivt. Det är ju så fantastiskt med berättelser och med allt där omkring. Det gör livet värt att leva. Att få drömma och jobba med fantasier och kreativitet. Och ur lögn kan det komma sanning. För du jobbar, så länge lögnen paketeras som en hypotes så är det ju lugnt. Liksom. Det är när den försöker paketeras som en sanning som den är besvärlig. Liksom.
Ja, men verkligen. Och den incitamenten för det kan ju vara på så många olika sätt. Men kopplat tillbaka till det du säger kring liksom evolutionen och människans överlevnadsförmåga. Ja, men då är det tydligt att de här grupperna som dyker upp på Facebook med att liksom pandemin finns inte. Det är ju fake news på ett sätt, men det är också ett sätt för de här människorna att copa med sin mentala hälsa på något sätt.
Och jag, och power to you, om du vill leva i den bubblan, den ska inte vara inblandad i resursplaneringen av samhällets funktioner. Det är väl egentligen det jag tycker samtalet med Vera handlar om.
Ja, men verkligen. Kopplat till exempel när vi ska ha val. Ja, men det var bra. Nu en riktig dykning i den direkt. Ta din nästa insikt. Så liksom...
Nej, men jag tycker att det är jättebra. Jag vill vara kvar i det där samtalet. Men vi går vidare. EU är ett fredsprojekt. USA är ett marknadsprojekt? Frågetecken.
Jättebra. Spontant.
Ja.
Gud vad... Det är ju insiktsfullt.
Är det?
Ja. Det är det. Om man tänker lite grann varför... Alltså av att ha lyssnat på den här konversationen precis, så tycker jag att det är väldigt bra beskrivet de två olika liksom världarna. De här liksom människorna samtalar utifrån. Vilken platta de står på. För det får ju konsekvenser i hur man ser på det. För det är ett väldigt uttalat marknadsorienterat liksom, synsätt eller arv eller bias som Kevin kommer liksom, inflygande med. Oerhört skarp, men också oerhört liksom, nej, men bra. Har du utvecklat den mer där? Eller?
Nej, alltså du var ju inne på det. Men jag tänker att liksom, så bryter man lite grann i det då. Då har man ju olika tolkningsföreträden som gör att sättet som man betraktar frihet blir lite olika. Vad man liksom, ledstjärnan, demokrati också. Så om vi klickar in på demokrati så kan man ju säga att idag så bedöms inte USA vara en full demokrati enligt The Economist. De gör ju alltså en benchmark på 60 punkter. Liksom det gör de hela tiden och undersöker alla demokratier och så ratear dem. Så det här har ju gått neråt då. Det har gått neråt för hela världen 2020, kan man väl säga då.
Det var den du refererade till där Sverige ligger på tredje plats.
Ja. Ja, så Norden generellt scorar ju rätt högt på det här. Och sen har du ju Kanada, Nya Zeeland, Irland, ja men du har några stycken till. Och jag menar, det finns ju en gradient i allting. Men på ett grovt plan så. Och just nu så bedöms USA vara en flawed demokrati. Och de har många kompisar i sin grupp. Liksom. Men jag tänker mig att det kan ha att göra med det här. Med, liksom att man...
Absolut. Jag tycker att det blir tydligare, säga, i var liksom, ansvar ligger i också kölvattnet av den här debatten i USA i vem som får stänga av vem. I deplattformisering och hela den delen. Att ur ett EU-perspektiv är det ändå väldigt tydligt vem som kan kliva fram och ta ansvar att helt enkelt liksom, ja men, har vi inga regler, då accepterar vi TikToks regler.
Ja.
Eller har vi inga regler, då accepterar vi att det är Facebook som ska styra. Så att, och där kliver ju EU verkligen fram. Så att det, ja. Därför tycker jag att den insikten var, det var briljant, Mats.
Ibland glimmar det till. Ja.
Då ska vi se då. Den här kanske, vi ska se vad du tycker om den här då. Kanske lite självklar, men jag vill ändå döpa till en insikt. Mm. Sanningen kräver tillbaka utrymmet. Det kopplar ju också lite grann då till det jag precis sa med att EU faktiskt är på frontlinjen kring det här. Tittar man i liksom, ja, men vad covid har lärt oss, en grym läxa nu i liksom hur falsk information faktiskt gör stor skada och orsakar massa människors liksom lidande och död. Och EU förhandlade ju också fram prioriterade ytor, om man ska vara väldigt liksom, konkret exemplet på Facebook för hälsomyndigheter. Jag vet inte, jag tror att vår svenska också kommer information där.
Mm.
Det var ju uppenbart, alltså, man fick ju välja själv då om man ville utnyttja den, det utrymmet för sanningen, så att säga. Ja.
Jättebra. Jag har en liknande insikt. Jag skrev investera i sanning. Vera sa att vi ska ockupera och försvara sanning, annars kommer lögnerna vinna. Det var, hon sa occupy and defend, det var det exakta citatet då. Hon sa också i ett annat sammanhang att det är också dyrare att producera sanning än lögn. Så slår man ihop dem då, då blir det ju en investering vi måste göra. Och det här knyter ju an till en, liksom ett pågående tema i vår konversation som vi har, och det är ju databerättelser. Vi måste använda berättelserna för oss, för engagemanget, men vi måste fylla det med fakta, sanning, data liksom, för att vi ska progressa då som ras på något sätt.
Du har följt det för att ringa in båda dem, din och min liksom. Iakttagelse där, får du säga. Det är mer en iakttagelse, kanske en insikt. Det är också att det är verkligen slut på passiviteten från sidan. Nu är det...
Ja, för det blir egentligen, det blir ju väldigt mycket ditt begrepp här. Du måste ta den här ytan och försvara den. Bara som en kommentar på vad svenska Folkhälsomyndigheten har gjort. Jag är ju nere med kidsen och tittar väldigt mycket på YouTube. Det är otroligt mycket reklam där på om att forma min attityd kring covid-19. Där. Så well done. Jag börjar förstå det nu. Ni kan ta det lugnt.
Ja, låt barnen hänga på YouTube. Och Mats. Min nästa då. Den insikten kan jag för ett internetmedvetande växer fram. Och internet behöver ju verkligen, låter det lite så här filosofiskt,
men
vi leker med tanken att internet faktiskt också behöver ett medvetande. Och tittar man på ett annat samtal som på South by Southwest här, där Margrethe Vestager, danskan, refererat till henne tidigare när hon pratade med Tristan Harris, som har gjort den här Netflix-dokumentären The Social Dilemma, som pratar om att liksom, demokratin måste hinna ifatt teknologin. Det måste hinna ikapp teknologin. Vi har en digitalisering, vi måste också ha en demokratisering och en process som liksom jagar ikapp här efter. Och tittar man där då vad EU just nu gör, när man pratar om i den här planen, så alla de här utredningarna de gör tror jag skapar liksom ett medvetande. De bidrar till att skapa ett medvetande för internet. Alltså de skapar en kunskap om liksom påverkan, och de kan visa det. Det är inte bara hur påverkar det valet? Du vet, så här, men de skapar liksom kunskap kring den, och då tänker jag att de skapar inte bara liksom en actionplan, utan man är med och skapar liksom ett internetmedvetande. Och jag tycker också att de skapar ett, rent konkret kan det vara att de också skapar ett medvetande kring värdet av vår personliga data. Ja. Och massa spännande saker. Så att, ja.
Jättebra. Nu kommer den där kommentaren igen. Jättebra. För er som lyssnar, det framgår att Andreas och jag gillar varandras insikter om man har lyssnat på den här serien.
Det
är ofta.
Det var så vi fann varandra. Vi började podda för fem år sedan. Här.
Men så några reaktioner då. Den första är den här. Kultur formar intuition. Så det är det jag tar från att de hjälper till med medvetande. På nivån under, där har vi ju struktur. Där sätter jag organisation, arbetssätt och processer. Det är det de här actsen gör. Så konkret jobbar ju EU utöver den här den här planen för att få demokratin att må bättre, så jobbar de ju, så har de ju haft GDPR som ett väldigt stort arbete innan. De jobbar med två stycken så kallade acts just nu, som är Digital Services Act och Digital Markets Act. Som också, alla de här är ju ganska rejäla, så här, rejäla strukturpaket som hjälper till att forma det där medvetandet som jag tycker du pratar om. Mm. Och klickar man in där liksom, på den nivån, på strukturnivån, så ramlar det ju sen ner till att när vi ska göra uttag då ur det, när vi ska producera saker ur den här nya kulturen och med vårt nya medvetande, då kommer vi göra verktyg och liksom, som då inte kommer vara oetiska. De kommer följa de här reglerna, de kommer vara internetmedvetna. Förstår man det här när jag pratar så här?
Men det blir ju, ska vi säga, också intuitionen hos alla de här unga människorna som nu växer upp och som kommer imorgon starta den nya sociala medieplattformen som kommer vara ersättaren till TikTok. Mm. Då kommer ju de här regelverken finnas på plats. Det vill säga att visst, det är lite omställning nu. Jäkla massa omställning för de etablerade. Men för de som kommer så är det ju där man tryggar liksom demokratins överlevnad.
Ja, vår framtid.
Verkligen.
Alltså, om vi nu tror på den här idén om öppet, demokratiskt, distribuerat och schysst. Liksom. Den andra hinken där, det är just reaktionen mot USA. Där man nu, alltså för det här tar jag ju in då, att vi håller på att approacha framtiden lite olika. Från ett EU-perspektiv och från ett amerikanskt perspektiv. Och det skulle vara kul att benchmarka det mot övriga perspektiv, för det finns ju andra på Tellus än EU och USA. Då. Men jag tänker på Mark Zuckerberg sa ju faktiskt till senaten, give me the rules and I will comply. Han har ju inga rules.
Nej.
Så han ska vara självreglerande medan han innoverar den största kommunikationsförändringen i mänsklig historia, som är då Facebook och många andra saker. Mm. Så den är, ja... Mm. Så om vi inte gör det här, då har vi faktiskt lämnat över EUs, ländernas ledarskap till teknologerna som ska utveckla det. Mm. Då har vi lämnat över det här, Big Tech. Ta det här ni. Mm. Kan ni forma vår framtid åt oss? Är ni snäll?
Verkligen.
Nu är jag jättespetsig.
Ja, men så blir det ju. Precis. Ja. Det är exakt så.
Jag har ju blandat ihop men den sista som jag har. För du hade kört innan nu då?
Du har en kvar sedan.
Ja, men jag kör en till då. Och du har varit inne på det här också. Innovationshastighet, hjärta, anpassningshastighet lika med sant. Innovationshastighet, hjärta, anpassningshastighet lika med sant. Och det, här var du faktiskt inne i också. Men vi är ju numera innovationsberoende. Alla de här teknologierna har ju, som vi ska... Liksom, som kommer leda till nya beteenden gör ju att vi skapar förändringar och förändringarna trycker på ytterligare innovations liksom, behov då, om man säger så. Men så om då teknologi och demokrati innoveras på lite olika hastigheter, feedbackloparna är ju onekligen annorlunda, så tänker jag att det här är ju en ansats att börja försöka få synk i dem. Mm. I hela det här arbetet. Och att det blir ju ett jätteviktigt... Vi måste nästan det. Mm. Trots att vi liksom har jobbat med liksom fail fast, då måste vi få upp fail fast-hastigheten i demokrati också. Distribution och rättvisa och sådana saker. Det är verkligen det jag säger. Mm. Jag säger inte att vi ska sakta ner innovationen. Vi måste hitta synken.
Ja.
Jag är med.
Och där tänker jag också att det här är då om att demokratiseringen, säger jag, som ungefär liksom, som kommer där i simmandes efter digitaliseringen, att det är egentligen mer därtill. Alltså demokratin ska gå om och den måste sättas liksom spelreglerna för att innovationshöjden ska vara ännu högre. Beroende på vad vi då ser, vad är en värdefull innovation? Ja, men den är en innovation som faktiskt som speglar demokrati.
Ja.
Och som
och liksom tillbaks på den då. För en typ av kritik som EU kan få, min föreställning som EU får från USA, det är ju just att man gör liksom, man lägger in marknadshinder. Och man låter inte saker få innovera fritt åt olika håll, men vad jag känner att effekten av att man inte har reglerat, det har gjort att man har ansamlat väldigt mycket stålar hos ett par personer, väldigt mycket resurser och väldigt mycket makt om framtiden hos ett par människor genom att då inte ha, skapa mer rättvisa villkor, mer distribuerade villkor för innovation och utveckling.
Mm. Jo, vilket är motsatsen då av demokrati där makten är uppdelad.
Så ja, att säga. Och som sagt, inte vet jag vad den gyllene medelvägen är här. Jag känner bara att det är ju läge att göra det nu. För värdet kommer komma via data i framtiden. Så då måste man få en rättvis shot på att få med det.
Verkligen.
Vad enkelt ja, det är att stå här med liksom på en hög pedestal och prata.
Ja, precis. Mm.
Slut.
Min sista då, lite krystad. Jag gillar ju Social Dilemma-dokumentären.
Yep.
Nu kommer uppföljaren The Social Solution.
Mm.
Och den då ska handla om det här nya sociala kontraktet. Kanske då som EU också medskrivare, liksom, medproducent på den här nya dokumentären. Men pandemin har ju verkligen också avslöjat alla svagheter i vårt nuvarande kontrakt, tänker jag, med våra
Gud, ja.
Politiska ledare eller våra värdekedjor eller datan, ojämlikheter och den delen. Och hur man liksom nu i det här social solution ska hitta det sociala sammanhanget och de här... jag är fascinerad när vi träffade Robin Teigland och hur vi beskrev henne i den att hon hade liksom en nätverksintuition. Mm. Att när hon har ett problem man måste gå till nätverket för att hitta liksom lösningen. Så den tror jag också att hitta sättet att lösa de här problemen bättre globalt för att liksom återskapa förtroendet för liksom någon form av digital demokrati då, tänker jag.
Ja, det är jättebra. Jag har, den första insikten är lite meta. Det är så här, jag kan tänka mig att du var glad över beskrivningen av den. Andreas nickar åt mig nu. Ja, för jag vet att du gillar begrepp och sådana saker. Så det var den första insikten jag fick. Det andra är att, ja men där har du det. Det är ju vad det där ska bli för någonting. Som, den är jättebra.
Hur länge får vi vänta på dokumentären?
Tristan, om du lyssnar på det här. Liksom,
nu kommer den, när vi är där. Det är lite skämt åsido och lite krystat. Men jag tror att det är definitivt en någonting som kommer. Det är många signaler som pekar på det nu. Ja. Jag var någon som snackade, jag kommer inte ihåg vem som var det, just om hur det kan ha återuppväckt intresset för att ge WHO ännu mer liksom funding för att de ska också kunna agera kraftfullt i sådana situationer.
Ja.
Det är ett exempel på att tänka på globalt samarbete och ha en nätverksintuition hur vi måste lösa problem tillsammans.
Jag skulle säga, jag skulle vilja uppgradera din insikt till en liksom till knyta ihop påsen status. För att för vägen fram måste vara the social solution på något sätt då. Utan att vara politiker, standardpolitiker svaret att vi ska göra det tillsammans. Det måste finnas liksom så här ordnad samverkan, interoperabilitet som jag då gillar själv och använder som begrepp som nästan ingen förstår. Mm. Men det är ju en ordnad, standardiserad samverkan för att göra det mer rättvist. Liksom.
Absolut. Ja. För att funka i vardagen, inte minst.
Du, jag hade ingenting mer. Min hopknytning skulle då vara ungefär så som jag startade. Jag är väldigt hoppfull. Mm. Jag blir också glad slash stolt över att jag känner att jag får så starka signaler från EU på viktiga områden.
Mm.
Alltså på det här. Mm. Att det ska vara demokrati. Det blir liksom balsam för en orolig framtidssjäl för mig det här.
Jag har faktiskt ändrat mig. Jag känner mig mer hoppfull nu.
Mm.
Jag hade ju den här frågan som jag inledde med, just den här hur orolig ska vi egentligen liksom vara.
Mm.
Den kan vi parkera nu. Men jag tänker också att om man skulle vilja ta med någon fråga vidare så skulle jag vilja ha med hur vi förändrar attityden hos människor som vill leva i lugnen.
Mm. Ja, bra. Det var jobbigt, för nu öppnade du upp orosboxen för mig igen då, med den. För jag hade ju stängt den lite grann med en liten härlig plan och reglering, så hade liksom så är all fake news borta. Så det här är ju, den är mycket, 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 mycket större än det här samtalet, för att den har med... Vi har varit inne i fler sammanhang. Det är ju vår benägenhet att vara rationell i vissa frågor och irrationell i andra frågor som är så undlig här.
Mm.
Alltså, den kräver mer studier skulle jag säga. Mm. Vad är det som gör att vi är så enormt benägen att tro på vissa självförhärliganden och vissa lögner på de här absolut största planen?
Ja, för jag tror den blir så mycket större också, för att ofta tycker jag man hör de här då, utan att dyka för djupt. Ja, men vi måste förbättra den digitala liksom, läskunnigheten. Vi måste bla bla bla. Mm. Men när valet är liksom aktivt, då tror jag det blir väldigt svårt. Men det är som sagt, ja.
Ja, men sista på den. Vissa romaner och vissa saker, viss fiktion som jag läst har ju känts så enormt fantastiskt, så jag har drömt mig bort det. Jag skulle önska att jag fick ingå i det där universumet. Och jag kan verkligen förstå känslan liksom, och bara få vara immersed i lögnen är ju fantastisk. Den är så jävligt attraktiv.
Mm. Ja, för det finns ju, lockelsen kommer ju i andra mänskliga, tänker jag, överlevnadsinstinkter. Ja, men där hittar jag mitt sammanhang.
Yep.
Där hittar jag min grupp. Där hittar jag min tillhörighet. Här får mitt liv mening. Och det är ju liksom...
Så det, it's not a bug, it's a feature. Ja. Det är därför vi liksom...
Precis.
Det är därför den är så viktig att fortsätta prata om.
Verkligen. Men det, där snurrar vi ihop den här, ja. Och vi vill tacka er stort för att ni har lyssnat.
Ja, stort tack.
Hej.